Det här är politikens frågepodd.
Idag om vilket parti som har fingrarna djupast i syltburken.
Ja, det blir en fråga för framtiden.
Maggie?
Ja.
Vi har fått en fråga.
Äntligen.
Hej, politikens frågepodd. Tack för en skoj, intressant och mycket lärorik podd. Jag har funderat en del på politiskt fuffens och andra tabbar som har resulterat i avgångar. I närtid känns det som Toblerone-affären och Juholtz-affären gör S till det parti som har haft flest större politiska tabbar. Men stämmer detta rent historiskt? Vilken politisk tillhörighet tenderar de ha som doppar fingrarna i den otillåtna syltburken? Nu gör jag kaninöron. Om ni redan har avhandlat den eller liknande frågeställningar så hade det varit kul att få en referens till det avsnittet så jag kan få höra era resonemang. Bästa hälsningar, Niklas. Vi har inte gjort något sånt avsnitt vad vi vet, så nu kommer detta avsnitt.
Ja, och jag hörde om ett massa statsvetare igår, för det här är ett kärt statsvetarämne, för att kolla om det fanns liksom sammanställningar på detta, just det, vilket parti är värst.
För det här är något väldigt spännande, för vi jobbar också med så här glosor som skandaler eller tabbar, det är väldigt breda.
Ja, och också doppa fingrarna i den otillåtna syltbucken, det är lite liksom,
det är ju korruption.
Det är lite olika saker, tänker jag.
Ja.
Eller det är brett. Ja. Det blir brett. Det fanns ingen av dem jag pratade med hade sådana sammanställningar. Det forskas ju ganska mycket om det här, av typen så här, vad får det för effekt på opinionen, kortsiktigt, långsiktigt. Det finns forskning, jättemycket medieforskning om hur vi hanterar skandaler och drev och om vi är elakare mot kvinnor, det är vi, än mot män och annat sånt. Finns jättemycket. Men det var liksom ingen som satt på makrobilden, vem är värst?
Nej.
Men om man tittar typ på, men det är också så här, vad har vi för tidsperspektiv? För om man tittar på de riktigt så här stora gamla skandalerna, listor över så här, de 10 värsta politiska skandalerna genom tiderna, då är det ju liksom IB-affären, Toblerone-affären alltid med, Mona Sahlins.
Ja.
Och till exempel Geijer, Jan O. Karlsson brukar också vara med. Alltså
varför är Jan O. Karlsson med?
Sossa. Jo, men Jan O. Karlsson, det var jävla Texas-gubbe. Det fanns väl någon rattfylla, va?
Det här minns inte jag. Jag minns mest att han sa saker, och vad jag kommer ihåg
var mycket att han sa saker.
Han sa saker, och jag kommer ihåg att min känsla då, det här var ju 90-talet eller någonting, men det var liksom innan jag var en politisk kommentator i alla fall, men att så här, han sa sanningar, men det fick man inte göra, och då fick vi uttrycket att pudla.
Ja. Han var ju en färgstark politiker. Så ja. Men när man liksom tittar på senare år så ser det ju lite annorlunda ut. Alltså till exempel, Aftonbladet gjorde ju sin stora maktens kvittongranskning för några år sedan. Minns du den?
Ja, för jag tänkte säga att när man säger det här med syltburken, då är det på något sätt att utnyttja systemen för egen vinning.
Ja, då är vi ju mer i liksom den här dubbla bostadsbidrag eller liksom ta ut...
mer än man har rätt till.
Ja, göra fel med reseräkningen.
Ja.
Juholt hade ju en sån historia som handlade om att han hade fått för mycket ersättning för bostad. Det var ju sambon.
Kulbon. Ja.
Men när Aftonbladet gjorde maktens kvitton, då var det bara högerpolitiker, vad jag kan se, som åkte fast. Det var ju, och Sverigedemokrater, det mest känd kanske var Erik Bengtsbo, som ju fick lämna, som var riksdagsledamot. Men det var flera som avgick. Där var Caroline Kyber som hade redovisat utlägg för resor av privat karaktär och utan att göra avdrag för anhöriga.
Kristdemokraterna.
Förundersökningen inleddes men lades ner. Det var en sverigedemokrat som hoppade av också.
Ja. Var det inte liberal också? Det var någonting med...
Det var ju Emma Karlsson Lövdahl.
Så ja.
Som hade ju... Det var också en sån här hyresgrej. Alltså det är väl mycket det här, man har en bostad i Stockholm som man är en bostad i sitt valdistrikt, och så har man kanske en sambo eller en make och så.
Ja, och det, kan det kan ju finnas, den alternativa förklaringen kan ju handla om att så här, det gäller vilken lista man ska komma in på. Alltså att det handlar om lite internt politiskt spel i partierna mer än kanske genuint det här, så här man försöker utnyttja systemet, och skulle man ju kunna invända så här, men varför ansöker ni om de här liksom extra bidragen? Ja.
Emma Karlsson Lövdahl fick ju mycket uppmärksamhet för att hon sen satt kvar som vilde, och det var mycket diskussion kring att hon inte var närvarande men fick ut pengar och sådär. Erik Bengtsbo var ju något med att han spikade upp en brevlåda på sommarhuset. Det var ju mycket bra detaljer i den storyn. Mm. Men, och tittar man sen så finns det forskare som tittar specifikt på val och skandaler i valrörelse. Och då har ju SD haft lite problem de senaste EU-valen med hela historien kring Trollfabriken, som ju blev någon slags skandaldrev, fast det var ju liksom inte korruption.
Nej.
Och sen hade de ju den här tafshistorien i Europaparlamentet gången innan.
Precis.
De har ju också haft en järnrösskandal som ganska mycket uppmärksamhet.
Ja, precis. Nu kommer vi in i den här diskussionen.
Nu är det
skandal.
Lite mer så här, hur beter vi oss mot varandra?
Ja, och det känns ju som att liksom, frågeställaren är ute efter något så här ekonomisk vinning. Att det är på något sätt så här, och försöker se en koppling. Och det känns ju så här att, som kära Niklas säger så här, liksom, att i närtid minns man Toblerone-skandalen. Och det är ju ändå snart 40 år sedan, jag på säga. Men alltså 95 pratar vi väl om, när Mona Sahlin ska... Ja, precis. Det är lika gammalt som Romina Pourmokhtari.
Ja. Det statsvetarna ofta säger, så här, det får inga långsiktiga effekter, det kan få kortsiktiga effekter på opinionen. En annan skandal som fick effekter på valet är väl 2006, alltså dataintrångsskandalen.
Att den blev drabbade Folkpartiet?
Ja.
För att de gick ner väldigt mycket i, förlorade många röster helt enkelt.
På att de hade en stor skandal där folk, även ganska toppmärkta personer, hade varit inne på Sapnet.
Mm. Och då kan man ju, men
alltså
man ju säga,
Socialdemokraternas intranät, och tittat på deras valplan.
Ja, men precis. Och då kan man ju säga så här, men var inte det då liksom tillbaka kaka för 4 år tidigare, så hade det ju varit Moderaterna och egentligen Socialdemokraterna, men det var framförallt Moderaterna som lyftes fram i valstugereportaget. Det framades ju inte riktigt som en skandal, mer, med mer kära...
Uppdraggransknings. Den har vi gjort ett specialavsnitt om, va?
Precis.
För det var så många som hade av sig inte visste vad det var.
Nej, och då var det liksom ni säger en sak när vi filmar öppet i valstugor, men sen så när vi filmar hemligt så säger ni helt andra saker, rasistiska saker, och nu avslöjades detta, och då på något sätt blev det en uppgång för liksom Folkpartiet, och Moderaterna föll, och den här gången blev det istället nedgång för Folkpartiet, uppgång för Moderaterna. Så, ja.
Och en central figur i den där dataintrångsskandalen var ju Johan Jakobsson, som idag jobbar åt statsministern som statssekreterare. Mm. Så att det är ju inte, man behöver inte lida på lång sikt.
Ja, fast han refereras ju fortfarande till som folkpartisten. Ja. Internt i Moderaterna.
Det var ju så att lösenordet var ju Sigge. Alltså namnet var ju, inloggningsnamnet var ju Sigge, och lösenordet var Sigge. Så det var inte, den var inte svårknäckt.
Nej, det här låter som lite IT-hygien. Mm. Vi kanske har kommit någonstans i den resan som nation.
Träffade en folkpartist i riksdagen. Bara, liksom, du vet, man sitter och pratar med någon. Som så pratade vi om något, och så var han så här, jag ska bara logga in här på min mail. Han bara, Sigge. Mm. Sa han. Du är fortfarande ett skämt bland politikerna.
Det... Fint, att de har sin egen lore.
Men det har inte varit så många sådana här skandaler i den här regeringen. Alltså det har inte varit, vi har inte sett några, det var länge sedan vi såg en minister som avgick på en skandal.
Jag tänkte på, när var det en partiledare som avgick på grund av en skandal? För Anna-Karin Hatt, så sa ju hon att det var på grund av hat och hot. Men Harim Demirok var ju på grund av liksom internt, både lite opinionskris, men framförallt internt ifrågasätt. sittande Johan Persson hävdade ju att det är dags att byta ut mig inför liksom valrörelsen, men det var ju också att prata om att det fanns ifrågasättanden liksom internt också av honom och också opinionstrycket hela
men
tiden.
Men då var det väl, sist var det väl i sådana fall kanske Nyamko Sabuni då, även om det inte helt framades så, så hade ju hon suttit i en intervju med chefen för vår ledarredaktion, Tove Livendal.
Och ätit och förgiftade kakor, så fick hon säga sanningar.
Om hur hon skulle fly till Norge om kriget kom.
Ja.
Det ansågs ju omoraliskt.
Ja.
Och Max V. Karlsson, nu med på Expressen, han var ju den då som hade suttit och gått igenom den här intervjun i detalj och lagt upp olika olika klipp från det. Och det där blev ju en jätteskandal och jättekritik internt.
Ja.
Men det var inte heller kanske, det var inte, nej, det var inte stjäla från skattebetalarna.
Men om man frågar socialdemokrater så är ju det här en extremt skandaltyngd regering. De vill ju jättegärna måla upp det här narrativet av, alltså i den bredaste formen så blandar de ju verkligen äpplen och päron och säger så här: kommer ni ihåg Moderaterna som sa att de skulle vara så kompetenta och meritokratiska? Nej, men titta hur de rekryterar. Det är barndomskompisar till säkerhetsrådgivare och det är någons gudmamma till barn som får jobb som landshövding.
Ja, men både Landholm och Anna Kinberg Batra har ju avgått, men ingen av dem är ju egentligen liksom formellt opolitiska roller, men det är klart att de är politiker.
Ja.
Men de är opolitiska. Men om man tänker på Löfven-regeringarna så var det ju ändå, ja, men då var det ju Mehmet Kaplan som avgick efter den här middagen han hade varit på. Det var Aida Hadzialic som hade stoppats i nykterhetskontroll.
Och då är det personliga omdömet, dricka eller umgås med extremister. Det är ju inte det här liksom att ta pengar, liksom sko sig själv.
Det var ju transportstyrelseskandalen. Det är ju också en ganska ovanlig skandal just när det är så här, här har det begåtts ett fel i liksom regerandet, i det politiska hantverket. Det är ju oftare det går mot moral än mot liksom faktiska.
Och den här var ju på något sätt just det, att regerandet, för det kändes som att transportstyrelseskandalen kokade snabbt ner till att det begicks potentiella säkerhetsmissar. Det är väl inte så att vi vet exakt så här, men många människor drabbades, det här illa hände, utan det var lite mer i kontexten av att så här, problem.
Alltså den historien är så snårig, jag har inte koll på den detalj. Nej. Men det var ju att man hade läckt hemlig information.
Ja, och det fanns en vänsterversion som försökte göra det till, det här är ju problemet med liksom upphandlingar, med egentligen någon sorts nyliberal praxis av att man liksom, staten får inte göra saker själv, och det är det som är problematiken. Men istället så landar det ju på något sätt så här, socialdemokrater är dåliga på att regera, och kanske finns det ju kvar någonstans så här, från socialdemokraternas sida, att de vill ge igen för transportstyrelseskandalen
i
Landerholm.
För då avgick ju Anders Ygeman och Anna Johansson som var infrastrukturminister, de avgick ju under hot om misstroendeförklaring i riksdagen.
Mm.
Peter Hultqvist fick vara kvar. Och sen så avgick ju också Emma Lennartsson som var statsministerns statssekreterare.
Ja,
och det har ju varit sådana diskussioner, alltså det har ju sossarna försökt med nu, att de tycker att Johan Stewart skulle avgå på Landerholm.
Ja.
Som någon slags öga för öga.
Ja. Och sen ska vi säga,
Johan Stewart som är Ulf Kristerssons statssekreterare nu.
Ja. Och när vi ska fortsätta med socialdemokratisk spin mot regeringen eller rimliga anklagelseakt om problematiskt beteende från oppositionen pekar på problematiskt beteende från regeringssidans håll, så kommer ju också aktieaffärerna upp. Det här, jag tror att är det mycket ekot som har legat bakom det här, att ministrar som har handlat med aktier på sätt som har varit i alla fall etiskt ifrågasatt.
Allt som är olagligt är ju inte allt som är lagligt är inte lämpligt, som Ulf Kristersson brukar säga.
Och
allt
då
som är olagligt är inte olämpligt.
Nej, och då kommer vi tillbaka till det här i sådana fall, den här bredare korruptionsanklagelsen som vi faktiskt har varit inne på när det gäller Ulf Kristersson, på något sätt så här bilden av honom som en person som liksom gillar glitter och guld och tar för sig utav det offentliga när det gäller allt från bostäder som socialborgarråd, eller skor sig, få fördelar på något sätt liksom från sin position, till allting fram till Harpsund här. Och vi har ju gått igenom det i detalj i tidigare avsnitt.
Mm. Men jag tror att det man kan säga är väl att det, om man tittar liksom bakåt i historien så ser man ju ändå en stor övervikt på Socialdemokraterna. Kanske inte jättekonstigt i en väldigt långt regeringsinnehav. Men många av de skandalerna handlar ju om helt andra saker än att liksom sko sig på skattebetalarnas bekostnad eller att liksom ta ut för mycket pengar. Men att man nu, liksom skandalerna nu börjar liksom sprida sig mer över hela spektrat.
Vi går till en multipolär värld från ett stort parti som alltid bestämde jämt och hade all makten. Så kanske vi lever ett annat samhälle. Det finns väl också presumtionen eller antagandet om att om vänstern misshushåller eller liksom gör någonting fel med offentliga medel så borde det vara värre för att på något sätt att vänstern på något sätt ska vädja till att vi ska betala in till det gemensamma för att göra goda saker för vi vill gott och att vänstern tycker att högern är girig och elak. Och
då... Så där pratar ju ofta Mona Sahlin, vet jag. Att hon, så jag tror att hon, det är hon som har ofta fört fram det där perspektivet att det är högre förväntningar på en person som gillar att betala skatt.
Ja, och då är det dumt att låta staten stå för Toblerone. Det offentliga.
Skandalerna i alla fall har blivit fler, säger forskarna. Men det är inte för att folk har blivit mindre moraliska utan för att medierna har blivit bättre på att granska.
Mm.
Så, ja.
Mats Svegfors, som var vd på Sveriges Radio, men innan också hade varit chef på Svenska Dagbladet. Och också
moderat, haft... gammal Timbro-vd också, va?
Liksom en gång...
Fria Moderat Studentförbundet.
Tydlig liksom, högerprofil, men haft många olika roller. Hur som helst, jag kommer ihåg att på... Jag tror verkligen att det var när han pratade med... någon gång när han var på Sveriges Radio i alla fall så sa han så här liksom att just det här med politisk granskning, att det billigaste formen, den enklaste formen man kan göra, det är ju kvittogranskning. Det är liksom det enklaste formen av politisk journalistik. Bara sätt dig ner och titta, de kommer alltid liksom ha gjort något fel. Det är mycket svårare att göra liksom det här, gå till kommunfullmäktige, följa längre politiska processer, förstå det interna livet. Så att han så tyckte jag att de här, det här kanske är liksom någon sorts mediaekonomi i det hela, att det är enklare att få genomslag för sån sorts journalistik än annan.
Men det är ju också ett grunduppdrag att se till så att de inte missbrukar sin makt. Men det är klart att det är ju vanligare kanske att politiker får avgå på att de missbrukar sin makt än att de typ så här inte håller sitt vallöfte. Men då kan man ju å andra sidan rösta bort dem i nästa val om man tycker att det är fel. Min favorit som jag upptäckte, alltså påmindes om när jag satt och gick igenom så här, mandatperioden när jag satt i min politiska dagbok och satt och kollade igenom så här, vad har hänt egentligen? Det var direkt efter valet 22 när Norrtäljes ledning chockhöjde sin lön. Kommer du ihåg det?
Ja.
Det var ju inget fel, det var ju inget olagligt. Men det blev ju väldigt problematiskt. Det var ju då det var den här SVT-intervjun där han var tyst i 23 sekunder.
Bara höjningen i kronor motsvarar en lön, en hel månadslön för en lokalvårdare. Fanns det inte andra lönekuvert eller andra verksamheter att stoppa de här pengarna i?
Det är ju alltid en fråga om prioriteringar.
Det är också en slags skandal, men...
Det var många lokala reportrar som fick igenom det. Det var väl också, eller fick their time to shine genom att göra sådana intervjuer. Det känns också som att det var en del i det som hände nere på Listerlandet, eller inte Listerlandet, men i Sölvesborg. När det blev... Var det så att... Jimmys för detta sambo
Louise Eriksson
som då hade liksom blivit bortknuffad utav Moderaterna och Socialdemokraterna, den tidigare allianspartnern, och då fokuserade de på hur mycket de hade höjt arvoderna, framförallt den moderata företrädaren, och ville fokusera på det där. Så att det finns mycket liksom möjlighet för, det är inte bara medier att göra stort av det här, utan även liksom politiska motståndare. Och det är väl någonstans att så här, korruption är väl det som folk är liksom väldigt rädda för, att om folk sitter på makten länge så på något sätt så kommer de missbruka det här. Så att tänk vad bra att vi har val och kan byta ut folk.
Om du har en fråga till vår frågepodd så kan du mejla politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.